Radioplay.
Midvinternattens köld är kall och hård. Snön ligger vit på taken. Endast Off Limits podden är vaken. Hej, Jonas heter jag. Välkommen till podden Off Limits. En bit bort står han och... Ja, jag vet inte exakt vad du gör, men...
Stretchar.
Ja. Klassresenären och gymfjollan Jakob Ökvist, numera på ryska steroider. Men vad gör du för någonting?
Jag vill komma igång.
Det där kan vara vikingasjukan på riktigt. Ja. Det här är podden Off Limits. Normalt sett så hör du mig och Jakob i rockklassikers morgonshow Morgonrock mellan 5.30 och 9 varje morgon på FM-bandet. Kom ihåg det. När du hör på gamla avsnitt av Off Limits, FM-bandet, ja, nu släcker de ner snart ungefär som TV4. När de släcktes ner här i veckan och folk blev helt upprörda. Vad ska man göra nu? Ah, kan man inte se på Bonde söker fångarna längre? Lägg av nu! Tänd upp TV4 nu! Då gick svensken man ur huset. Vi har gagballs varje vecka, vi har takes, vi har vinklingar och den här veckan behandlar vi bland annat Nobelfesten och att Off Limits har orsakat frågor och tumult i Poddsverige. Folk som är högsta instans i Poddsverige har nämligen mött mig och Jakob på riktigt och ställt frågor runt våran podd. Jag tycker det är himla roligt. Det visar att vi gör någonting bra, tror jag. Vi diskuterar också den svenska skolan som gjorde att utbildningsminister Anna Ekström gjorde handstands och julade in i Aktuellt studio. Helt plötsligt var vi inte sämst i klassen. Vi var okej, och det räknas idag som en framgång i det kraschade folkhemmet Sverige. Dessutom vår stående gäst Jonas Gardell kommer hit och showar och spexar och berättar lite grann om hur jobbigt det var att växa upp på 80-talet. Någonting som Jonas Gardell aldrig någonsin har berättat tidigare. Sen handlar den här gången om underdogs också. Alla vi som när vi växte upp trodde på någonting. Vi kan bli någonting. Vi kan bli någonting. Och sen blev vi svikna av en välmående borgarklass i form av Jakob Ökvist i någon stor villa i Nacka. För alla oss som trodde vi blev någonting. Det handlar om boxaren som får reda på att han ska få gå en läggmatch mot en mycket bättre boxare när han själv tror att han har en chans. Det här är förbanne mig, ungdomar. Filmhistoria. Från filmen On the Waterfront, Storstadshamn, med Carl Malden i huvudrollen.
It wasn't him, Charlie, it was you. Remember that night in the garden, you came down my dressing room and said, kid, this ain't your night. We're going for a price on Wilson. You remember that?
Förrådda managern.
My night, I could have taken Wilson apart.
Ja. Oh.
So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. You should
have looked. A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. Boxaren som hade chansen, men blev tystad av någon slags överhet. Off Limits tystnar aldrig.
Så länge vi får betalt.
Nu kör vi!
We could have been somebody!
I could have been a contender! I could have been somebody! So fuck them all! Off! Häng med då! Finnen, häng med nu. Off Limit. Satana, herrina, översti.
Jag måste ge dig lite kulturkred, Jonas. Du har tagit med dig Dagens Nyheter in i studion.
Jajamensan.
Oh. Mm. Nu är det påläst.
Han kallas ju inte Peter Wolodarski längre. Han åker ju sån här elskoter till jobbet.
Jaha, sån här voj.
Peter Wolodarski. På riktigt, va? Till och med Dagens Nyheter ramlar ner i reklamträskfjällan. Hörru, nej, men jag sitter och läser Dagens Nyheter här faktiskt. Det gör jag. Jag har ju sömnproblem, Jakob. Och läser man DNs ledarsidor så somnar man ganska så snabbt. Folk med sömnproblem får remiss till DNs kulturredaktion, etc, etc.
Det är lite vad jag minns mest av min uppväxt. Det var när farsan satt och läste DN vid frukostbordet. Du vet, det gick inte att störa farsan. Det var helig tid. Han satt och svor över massa nyheter. Den var ju 10 gånger så stor. Den är ju lite, det är ju som en Aftonbladet idag. På den tiden var den ju liksom, han tog hela frukostbordet.
Exakt.
5 delar skulle han läsa, i lugn och ro.
Jag tror inte att det var din far, Jakob.
Nej.
Jag har någonting att berätta för dig. Det här är ingen gammal Ingmar Bergman-film. Men den du trodde var din far.
Ja.
Det var Bosse Hansson i en gummimask. Gjorde inte ont i stjärten, han lade ifrån sig tidningen.
Jag tror inte han läste DN.
Nej, men det är roligt att DN var tjockare förr i världen.
Nej, men större framförallt.
Ja, och ändå så händer det mer i svenska samhället idag. Men DN har ju valt...
På 80-talet,
ja. Ja, men DN har ju valt... De kör ju inte blåljusnyheter. Alltså. Blir folk nedslagna på stan eller ett så kallat ungdomsgäng som drar på varandra med påkar i centrala Nybro. Ingen fattar varför. Sånt skriver ju inte DN om. DN var ju också en av dem som fick kritik. Därför att de lyssnade bara på poliskällor under den där festivalen när tjejer blev sexofredade.
Welcome to Stockholm.
Just det.
Eller we are Stockholm.
Det första riktigt stora utbrottet av så kallad vikingasjuka.
Det pillades både här och där.
Ja, det var ju tjejer som blev påhoppade av folk. Ja, jag säger också folk. Därför att det fanns ju inte någon fallande dom eller fällande dom eller fillande dom i just det här fallet. Och då kom ju det här kod 291 ut. Att polisen skulle inte anmäla till media därför att då kunde det gynna politiska krafter som inte då, exempelvis Dagens Nyheters ledarredaktion stod bakom.
Aha.
Så jag har ju ett tvunget förhållande till Dagens Nyheter. Jag får alltid, alltså Dagens Nyheter är på något sätt alltid relevanta. I veckan till exempel, Jakob, så åkte vi upp igen till en ganska hyfsad nivå i PISA när man internationellt sett mäter hur effektiv den svenska skolan är vad det gäller utlärning.
Tidigare har det lutat lite.
Det har lutat lite, exakt.
Eller vi har varit i fritt fall, har man väl sagt.
Ja, och jag trodde att vi hade ett skolverk med 3000 byråkrater som skulle hålla koll på att skolan i Sverige fungerade. Men så var det ju inte, utan Skolverket sa inte ett på den svenska PISA, någonting sånt där. Utan det var ju när PISA kom och mätte kunskaps...
Så ajajaj då, var då, vi så usla?
Ja, och i veckan så åkte vi upp på PISA och det var ju så märkligt. Det var ju då för att 11% av de svenska eleverna inte räknades i PISA-undersökningen. Och jag kan köpa det, därför att det var nyanlända personer som inte talade svenska. Så de skulle dra ner genomsnittet så enormt mycket som man tog bort 11%.
Ja, men andra länder drog ju bara bort 3-4%.
Ja.
Så vi var ju värst i klassen där.
Ja, och nu åkte vi upp då i PISA. Så att Anna Ekström gjorde ju handstands. Anna Ekström som är vad?
Skolminister.
Ja, skolminister, ja.
Och så det är en glädjens dag.
Skolminister sa man ju när det var krig i Finland. Välkommen hit, vår finska producent Lukas.
Heter inte skolminister?
Nej, det heter utbildningsminister.
Alla förstår vad jag menar.
Vet du vad, jag lägger till...
Alla som inte läser DN förstår vad jag menar.
Den välgödda, feta, bortskämda
medelklassen i Vasastan.
Exakt.
Nej, exakt.
Exakt.
Vanligt folk, sådana som jag.
Jag lägger till det där. Förr sa man skolminister, säger man utbildningsminister. Jag har ju med mig min våra nya
ordlist. Det var för att höja lönen på den ministerposten.
Exakt. Jag har ju med mig min ministerlista, Jakob. Nej, men hon gjorde ju handstands i Aktuellt och sa att nu är vi tillbaka på en rimlig, härlig nivå. Bla, bla, bla. Det kom ju knappt någon kritisk fråga som vanligt ifrån SVT om att vi har ju tagit bort 11%. Jag kan bara upplysa utbildningsministern Anna Ekström med knallrött läppstift och satt och tjoa och skrek på Nobelfesten.
Är det hennes dotter som har varit ihop med Tiger Woods?
Nej,
det är också någon minister som var mamma till, det här är ju otroligt, Elin, nej, det kan, hon måste heta Nordengren då.
Jag får inte sitta här och göra reklam för Nordengren och Epstein i P1, men Thomas Nordengren där har ju varit...
Är han inblandad i...
Inblandad, ja, det var hans penis som ejakulerade i livmoden på Elin Nordengrens mor. Elin Nordengren, hon som
blev...
Hon jagade Tiger Woods med en träfemma.
Med järnia.
Vid hål 4 på garageinfarten. När han
fått reda på att han var otrogen med 300 supermodeller.
Ja, han var inte otrogen.
Vad var han då?
Det var vikingasjukan. Hans penis rörde sig ohämmat bland kvinnor och tyg. Och det var inte ens moderat. Tanter i 70-årsåldern. Det här var riktiga tjejer.
Stopp. Nu måste vi ändå backa Eskil Erlandsson. Han blev ju friad i domstol för den så kallade påstådda vikingasjukan. Det var inte det han var åtalad för, men han skyllde på vikingasjukan att hans fingrar liksom inte kan låta bli och vandra längs liksom benen på tanter som sitter bredvid honom.
Läser du DN?
Nej, som sagt.
Det låter så, därför att han blev ju inte friad från någon rätt.
Jag hörde på en nyhetssändning. Eskil Erlandsson friades idag på alla punkter.
Domstolen, i det här fallet tingsrätten, hävdade att det här, vad han hade gjort...
En boogie-woogie under borden. Det har vi slagit fast tidigare.
Exakt.
A boogie woogie doogie boogie woogie doogie. Men vad blev han friad då i sådana fall?
Men vad han hade gjort räckte ju inte till ett till en fällande dom i en domstol. Han Nej. Hade tagit på kvinnornas lår, men det var ju alltså på centimeter så långt ifrån ljumsken som då, jag vet inte, svenska tingsrätter tycker att ljumskar är en...
Har det stått någon tingsnotarie och mätt på de här damernas, hur långt in fingrarna på Eskil gick?
Nej, men Eskil dök upp med en tumstock och krävde att få mäta själv, så han ledde ju in varenda partigängare från Moderaterna, inklusive Ulf Kristersson, nu med ny armbindel och Heidi Frid i sällskap. Jag lovar Heidi, jag ska aldrig umgås med några obehagliga.
Såg du Nobelfesten för övrigt? Jag trodde att jag hade slagit på När lammen tystnar. Eskil Erlandsson släpades ju in på sån här Hannibal Lecter-bår.
Exakt.
Med sån här mask. Ah, Clarice! Clarice! Han fick ju sitta i en glasbur, stackaren, och äta den jävla trerättersmiddagen.
Exakt, de hade ju ett nitlotteri utanför. Nitlotten var den som skulle bli bordsdam till Eskil Erlandsson. Det var en som anmälde sig, det var en transa från Tranås.
Och Anitra Sten.
Ja, exakt. Ja. Hur som helst, vi åker upp i Pisa och har
bra,
en...
Ja, grattis Sverige då.
Ja, grattis Sverige, bla bla bla.
Nej, men det är väl bra utbildning. Jo. Allting börjar med en bra utbildning, Jonas.
Jo, men jag tycker bara att SVT:s Aktuellt, som jag betalar mediaskatt för, kunde kanske ha sagt till Anna Ekström, skolministern, att hörru du, de här som inte talar svenska och som drar ner vårt betyg och drar ner omdömet i Pisa, du har inte tänkt på att om 3 år då räknas de in i nästa PISA-undersökning.
Så det kommer en rejäl svängning.
Ja, men då vet man ju redan nu att det är pladask. Men vad Anna Ekström då, som klok färgad politiker, är, hon vet ju också att då är hon förmodligen inte i en regering längre.
Saida i studion som siar vår framtid.
No surrender! No surrender to the fucking IRA! Northern Ireland belongs to the British! Fuck off IRA! Mace! Burn down!
Något sånt där.
Men du, DN, jag måste bara ge dem. De gjorde ju en undersökning.
Jag vet varför vi åker upp i Pisa. Här står ju DN. Ja. 146 elever försvunna från skolan. Misstankar om hedersbrott. 146 elever saknas i svenska skolor. Enligt orosanmälningarna kan barnen ha fört utomlands.
146? Hisklig summa.
Det är den öppna siffran. Den sluta siffran finns hemma i Bosse Hanssons lekrum. Dessutom, Jakob, vi har 11 000. Ja. Vi har 11 000 hemmasittare i den svenska skolan. Barn som inte ens vill gå till skolan för de tycker det är obehagligt.
Är den här familjen i Ystad som hittade ner i någon källare? Föräldrarna sa, vi har en amerikansk utbildning online.
Familjen i Ystad med 5 barn var en österrikisk invandrarfamilj som hette... Vad hette de från Österrike?
Fritzel
hette de. Exakt. Nej, men vi har 11 000 hemmasittare. Det är en skola som Miljöpartiet...
Men vänta, vi har väl skolplikt?
Ja, exakt. Men vi har ändå 11 000 barn som inte går i en vanlig skola. Googla på det här.
Men det här är inga DN-siffror.
Nej, men vänta. Nej, vet du vad? Det är mina siffror.
Ja.
Skjut inte pianisten som han gjorde i Dodge City när John Wayne ramlade in i Fort Alamo. Så här,
Eskil Erlandsson.
11 000 hemmasittare i en skola som på riktigt, nu går jag igång här, på riktigt Gustav Fridolin skulle fixa på 100 dagar.
Vad är han idag?
Vad har du att säga till hemmasittarna? Ja, vad är Gustav Fridolin, gamla skolministern, idag?
Lärare.
Hemmasittare.
Han är också hemmasittare, har du det, va?
Sitter i en träkåk.
Nej, men jag bara vill säga, DN gjorde ju, kommer du ihåg Off Limits avsnitt 27? Jag fick oerhört mycket skit för den här pratan. Jag gjorde en prata om bidragsfusk.
Ja.
Och då blir folk alltid så upprörda, för de tror, märkligt nog, så tror folk att det är bidragstagarna som man skämtar om när man skämtar om bidragsfusk. Hur kan man få ihop den ekvationen? Det är ju för att folk ska kunna gå på bidrag. Det då inte kan fuskas för mycket, för då undergräver man systemet. I veckan kom DN ut med en rapport. 300 miljarder i felaktiga bidrag har gått ut sedan 2005, har man räknat ut.
Till samma person. Han jobbar idag som försvarsminister i Irak.
Ja, 300 miljarder. Hans luftvapen bygger på... Nej, men jag bara säger 300 miljarder. Om man inte kan se problemet med ett system... För jag sa då så här, om ett system bygger på fullständig tillit, att man ska lita på den som ansöker om bidrag, man behöver inte... Vi kan inte hålla på och syna folk när de söker bidrag. Och så här, är du... Alltså, det går inte. Vi kan inte ha... Jo, det tror jag ni måste. För annars så blir det såna här system som bara urholkas. Då misstror folk systemet och så försvinner de här bidragen. Det är det som är slutkontentan.
Jag misstror systemet. Det är inte ens öppet till klockan 19 på
lördagar. Och inte på söndagar heller.
Nej. Lukas, vår finska producent, som jag har hamnat ett rejält tjafs med när vi gick in. Du hävdade att Urho Kekkonen var ryssvänlig. Vad sa du? Du är från Finland.
Att han hade goda relationer till Ryssland.
Ja, men han var ju livrädd. Alltså, ska du pissa på Urho Kekkonen? Kekkonen som har räddat ditt hemland från den ryska björnens blodtörstiga käftar. Sätt Kekkonen i Ukraina så hade Krim fortfarande varit ukrainskt. Obs, privat politisk åsikt. Avgå Putin. Och jag tillhör inte ens Vada som förbjuder ryssar att tävla i tävlingar.
Kekkonen var väl lite Finlands Stalin. Det var ju liksom... Nej, men alltså, inte på vänstersidan så, men alltså att han var en landsfader, han var liksom lite av en diktator. Han satt ju hur jävla länge som helst.
Får jag citera Göran Greider, en av mina hus?
Absolut, Göran.
En av mina huspoeter, en av de som kastade ägg och stenar mot Nobelfesten här i veckan. Josef Stalin var inte socialist slash kommunist. Han var inte ens bolshevik. Josef Stalin var statskapitalist.
Oj, oj, oj. Mm. Här kommer det fram.
Här är saker du inte läser om idén, va? Nu är vi långt ute på... Det här är så
kapitalist. Det här är Han ledde ju den största kommunistiska regimen i världshistorien.
Jag säger som Göran Greider. Det var inte kommunism. Aldrig någonsin.
Nähä. Är inte sann kommunism som Göran Greider skulle kunna fria om man bara fick envåldshärska lite tag.
Vill du kalla Josef Stalin för kommunist, bolshevik, skicka blommor till hans grav och åka ner till Tbilisi i Georgien där han fortfarande står som staty. Då föreslår att du åker i en gemensam bussresa med Jan Myrdal, den gamle homofoben och riksalkisen, för han hävdar ju fortfarande Josef Stalin var en god person.
Ja.
Får jag mina Fidel Castro-cigarrer här? Vi hyllar socialismen för första gången i Off Limits.
Och vi hyllar Zlatan som höll på att, det här är ju helt sjukt. Nu får man alltså, Malmöpolisen går ut och berättar att man måste nu sätta upp övervakningskameror, staket och bevaka den här statyn dygnet runt. För den utsätts för så mycket skadegörelse.
Just det. Malmö FFs huliganfalang Supras, eller vad de heter.
De Blaue.
Ja, De Blaue eller något sånt där. Har ju drabbats av vikingasjukan. Deras fingrar flyger okontrollerat. Och nu har de gett sig på Zlatan-statyn och sågat av benet.
Nej, men de hittar sågmärken i anklarna på Zlatan-statyn.
Jag har en misstänkt.
Vadå?
Mannen som Zlatan sa var rasist, Party-Janne Andersson. Va?
Du tror att han är så förbannad.
Exakt.
Så att han på snedfyllan.
Tjena, det är Janne här. Kan få låna en såg inne på...
En järnsåg, tack. Eller brons, tack.
Då sa ordföranden i Tomteförbundet, förlåt mig, Svenska fotbollsförbundet. Hör du, sågen, den ligger där ute därför att vi har nämligen sågat ersättningarna till damfotbollsspelarna. Klart att inte kärringarna ska lika mycket stålar som grabbarna, va? Janne, låna sågen och såga ner Zlatan, hörru.
Så ska han smälta ner han och göra om han till,
ja, jag vet inte vad det var,
medaljer till fotbollsförbundet. Nej, jag har ingen aning, men det är ju så helt... Jag säger, det var någon som sa när man reste den här statyn att det finns en fara i att resa statyer av levande människor. För att man vet inte vad de gör härnäst.
Alltså Kekkonen, lyssna på han. Nu vill han skjuta Zlatan för att statyn ska bli giltig på något sätt.
Jag säger bara att när du reser en staty av en levande människa, Zlatan har liksom så här 40 år kvar i livet. Han kan göra vad han vill då. Han står ändå staty i Malmö liksom.
Det är väl massa fina människor som har levt och fått statyer.
Nej, inte många.
Saddam Hussein.
Ja, den rev de jänkarna.
Bokassa i Centralafrikanska republiken. Denna älskvärda människa som levde på Sida-bidrag ända tills han dog. Och till och med då vägrade han dö. De fick ju pula ner, trycka ihop kistlocket.
Kim Jong-un står väl staty i rätt många städer i Nordkorea. Nej, men det är det jag menar. Lever du så kan du ju ställa till fans tyg. Har du dött, då kan du åtminstone då som... Ja, i USA, nu river man ju statyer av gamla sydstatare här för att de hade fel värdegrund så här i efterhand. Jo, de hade fel värdegrund.
Nej, men det var inte... Det var
de
inte
var taskiga mot den svarta befolkningen.
Vänta nu, ja. Sydstatare. Det var väl general...
Generaler.
General Lee.
Ja, exakt.
Mm. General Lee är också en av de figurer som dök upp i Tintin i Kongo, därför den, så den förbjöds på Kulturhusets bibliotek.
Var det så?
Ja, ja,
det är inte klokt.
General Lee är ju, det är ju Tintin.
Fel värdegrund.
General Lee är ju Tintins hund, Mili.
Milis.
Off Limits den här veckan presenteras i samarbete med våra vänner på Ferratum. Ferratum erbjuder kreditlån som du enkelt ansöker om direkt på nätet. Du kan ansöka om ett belopp mellan 1000 och 45 000 kronor. Och pengarna som du beviljas, de betalas ut direkt till ditt Ferratum-konto.
Väldigt många kan få en kredit av Ferratum, men det görs såklart alltid en individuell bedömning. Vilket betyder att vi inte kan garantera att du blir beviljad.
Kan jag bli beviljad?
Jag hoppas det.
Bra, då kan alla bli beviljade. Tänk också på att det här är en högkostnadskredit och kan du inte betala tillbaka riskerar du som alltid en betalningsanmärkning. Mer om det här kan du läsa på hallåkonsument.se.
Eftersom kreditlån är ett så kallat osäkrat lån så behöver du ingen säkerhet som till exempel ett hus eller liknande. Allt du gör är att du identifierar dig med ditt bank-ID.
Jag har en säkerhet. Det är en gammal badtunna som du står till mäll på. Kan jag använda den?
Lämna in den, du får ett lån direkt.
Underbart. Gör din ansökan på ferratum.se.
Kan man få bada i den där badtunnan?
Hörru du, får jag bara säga en sak, Jakob. Nobelfesten i all ära. Jag tycker det var en bejublad fest.
Det var en lång sändning på SVT, det måste man göra.
Ja, och jag kände sådär när jag satt och tittade på Nobelfesten. Jag satt och tittade med min 88-åriga farsa. Vi käkade hamburgare och farsan sitter och klagar på precis allting. Den här positiva viben och glädjen till livet. Jag vet inte var jag har fått den ifrån, men inte det från min farsa. För där har du svensk mästare i rants. Han undrade vad Chris O'Neill var, farsan. Han sa det, han borde ju få Nobelpris i barrundor och Nobelpris i frånvaro av faderskap. Han är ju aldrig med, Chris O'Neill.
Nej, jag vet, men han förstår vad snarkigt. Han har liksom festat i New York och snortat kokain i 20 år. Helt plötsligt hamnar han i något så här. Vad är det där för lilleputsland i norra Europa uppe liksom vid Nordpolen? Har de ett kungahus? Va? Bor du där? Han har dragit liksom på en one night stand. Är du prinsessa in where? Switzerland? Han fattar ju ingenting. Helt plötsligt är han del av hovet. Det är ju en absurd utveckling på livet.
Är du från prinsessa från Switzerland, gumman? Ja. Jag känner hålet i schweizerosten.
Här kommer gökuret. Ja, men han fattar...
jag är ingen prinsessa. Jag heter Bo Hansson och jag är gammal programledare för Lilla Sportspegeln. Haha, got you. Det var därför vi bara körde analt.
Upp till 13, nu kör vi.
Hörru du, hör.
Det där är Chris fantast... O'Neill.
Nej, det är inte Chris O'Neill. Det där är ju Jonathan Goodenough.
Kemipristagen?
Ja.
Hur härlig var inte han på en skala 1 till Bosse Hansson?
Den äldsta...
Du, den fortsätter att rulla där.
Du, det gör skinnet över min penis också. Aha. Stäng av den här gubben. Hörru du, han är snart avstängd själv. Hörru du, vet du vad? De får gärna släcka ner TV4, men släck inte ner Jonathan Goodman. På riktigt, vilken snubbe. Han, 95 år gammal, satt på Nobelfesten.
Äldsta Nobelpristagaren genom tiderna.
Äldsta Nobelfest... Jag får inte av den här skiten.
Det är ett ålderstecken.
Det tycker du, ja. Va? Hörru, jag har ju rigor mortis. Titta, fingrarna rör sig i alla fall. Jag gör en Eskil här. Kan du vara moderat kvinna i 10 minuter? Jag behöver komma.
Kekkonen, du vet Jonas, han är så gammal. Så att om det är vid en gisslansituation, då släpper man Jonas först. Barn och gamla först. Adjö.
Okej, here we go.
Nej.
Kör dina bästa ålders one-liners, Jakob. Jag vet att du har ett gäng. Det är ju ditt nya material för din muggiga kronfolk.
Kan jag först få lite av din bridge-blandning du har där?
Vet du vad? Jag var på Kvinnor kan-mässan. Vet du vad det var?
Nej.
Bitch-blandning.
Oj, nu hörde jag ingenting för du och Big Bang kom samtidigt. Nej, men alltså jag bara säger så här. 95 år, får Nobelpriset.
Nej, men vänta,
för
nej,
jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Och så är han så glad, han är den gladaste pristagaren någonsin. När de frågar honom, välkommen till Stockholm, har du varit här förut? Ja, faktiskt. Jaha, när då? Jag var här som ung spoling, 1939.
Han studerade på high school och var på skolresa i Sverige 1939.
39 är här!
Vi tänkte ta en flight via Tyskland på hemvägen. Men
det var någon arg gubbe där.
Exakt.
Med binden.
Vi såg bara ett land som har invaderat, de kallade för Polen. Det enda jag ser numera är Åderpolen.
Men 39, får jag fråga, var Hitler ens, satt han vid makten?
Nej.
Jag går ut. Men alltså, Jakob!
Jag vill bara tänka
här. Kekkonen!
Får man tänka högt?
Stoppa idioten! Han kan få jobb på DNA fan som helst. 39, vad hände? Alltså det här PISA.
Jag var inte där då som vissa är i studion.
Va? Jag var inte där, men man kanske kan veta att Mozart var en stor kompositör utan att vara född på...
Ja, och att Jesus var en profet.
Korn bor i ett överklassgetto och har förbannat mig inte koll på att ABC en låt av Anna Bok.
Ska man veta det?
Jakob, jag ska lära dig om
Anna Bok, det är Sveriges Lordi. Vi får översätta till Finland.
Det är Hanoi Rocks, fast de är heterosexuella.
Ja.
Är du med? Nej, men så här är det. Jakob, ganska så roligt. Kommer du ihåg filmen? Jag upplever nu...
Ja, 1939 finns en film med Per Morberg.
Just det.
Och Helena Bergström.
En av de få filmer jag såg med min mamma och pappa på någon slags där annandagspremiär, bla bla bla. Jag vet att morsan...
Colin Nutley, va? Eller?
Nej, jag tror inte Helena Bergström gråter i filmen, så att det är ju inte en Colin Nutley-film då.
Men ligger de med Lassgård? Annars är det inte en nattlig film.
Och så kommer Richard Wolff in och är en sån här person som är förtryckt av något heteronormativt patriarkat, bla bla bla.
Ja, ja, ja.
Hörru du...
Nej, men 1939, det handlar ju om krigsutbrottet i Sverige.
Men jag tänker på en annan film, Jakob. Kommer du ihåg en gammal film som skrevs efter en roman, en prisbelönt roman av Günter Grass? Filmen heter Bläcktrumman.
Ett trauma från min uppväxt var när jag såg den här stackars lilla trumslagarpojken som såg hur tyskarna behandlade den judiska befolkningen.
Ja, och framförallt socialdemokrater, homofiler,
fackanslutna,
absolut,
kommunister, farsan hans polare.
Ja. Bläcktrumman, jag tror att det är en Werner Herzog-film. Mm. Det blev ju enorm skandal därför att det handlar om en liten trumslagarpojke som får en trumma. Och han, när han tycker någonting är otäckt så trummar han ännu hårdare och så skriker han "Ich bin ein Drämmler! Ich bin ein kleiner Drämmler! Ich bin ein Drämmler!" Så när de säger till någonting, de för bort judar på lastbilar. Då vill inte han veta någonting. Ich bin nur ein Drämmler, ich weiß nichts. Ich bin nur ein Drämmler, så spelar han på sin
trumma. Det är väl en liknelse av att folket vänder ryggen när de ser något obehagligt. Låtsas inte om det, strutsbeteende.
Det är så fantastiskt, det är ju mer strutsbeteende än... Vad håller jag upp nu? DN.
Vojdoravski.
DN. Sverige förändras i sina grundvalar, men Vojdoravski fortsätter att skriva DN.
Jag tycker det är obehagligt att du skämtar om DN så mycket.
Jag skämtar icke!
Vi möter alltid hela DN-redaktionen när vi lämnar den här studion, för de har alltid den här studion precis efter oss. Off Limits är först och sen är det Studio DN.
Okej.
Okay. Så att du high-fivar dem, det är ju skenheligt alltså.
Får man inte vara skenhelig längre?
Nej, det är inte i Sverige 2019.
Får man inte vara ful mot folk och sen säga att det var lite tölpaktigt och komma tillbaks? Får man inte vara Fredrik Virtanen? Så här är det, Kekkonen, lyssna på mig nu. Du snackar ju med högsta hönset inom svenska poddar. Vi behöver inte säga vad han heter, men han heter Henrik i förnamn. Det är han som bestämmer vad vi ska göra och inte.
The big boss.
Att vi ska sitta och slampa runt här med massa mentions till olika företag etc.
Radio Plays Donald Trump.
Han hade ett möte med mig när vi hade någon sån här podduppsamling, bla bla bla. Nej, det här handlade om poddens utveckling i Sverige. Du fick inte komma. Du var lika
poddens avveckling var jag på.
Du var lika önskvärd som Björn Ranelid på Nobelfesten.
Han kom ju ändå.
Ja, det var det bästa. Björn Ranelid var utan.
Han borde få Nobelpriset i att inte komma ihåg att han inte var bjuden.
Björn Ranelid står utanför stadshuset och försöker komma med i SVT.
Kära Horras, ta med mig som plus en.
Exakt. Varför surar ni för Malmö? Jag bor ju kvar. Strunta i Zlatan som sålde ut er för Hammarby.
Varför ställer man inte upp Ranelid på torget i Malmö? Det är en riktig Malmö. Han har spelat i Malmö FF.
Därför att
han älskar sitt Malmö.
Man ställer inte upp Ranelid på torg i Malmö därför att det är inte spanska inbördeskriget. Vi har inte ståndsrätt med arkebusering längre.
Ah. Vad skulle du fråga Kekkonen?
Kekkonen, jo men du var ju på någon sån här stor fest med mig.
Ja, ni hade mött Radio Plays Donald Trump, Henrik Funke. Ja.
Vi var kallade till ett informationsmöte om Bosse Hanssons sommarläger uppe i Roslagen och vi sa att...
Vad var kontentan av det mötet?
Ingen aning. Det var fri lunch.
Det var ett vanligt möte
alltså. Sen gick jag hem och jag satt och låtsade sova. Nej men då sa ju något högdjur inom podd Sverige. Vet att en av tre svenskar mellan 18 och 65 lyssna på poddar i veckan.
Ja,
FM-radion är ju lika dödsdömd som pressstödet till Svenska Dagbladet som det här året uppgick till 65 miljoner kronor.
Säg inte det, vi ska skriva om våra avtal för morgonrock här nu snart.
Well, fuck 'em all, fuck 'em all, the long and the short and the tall.
Du, vi ska köra lite gagballs.
Nej, men han sa... Ja, du som är Jonas. Ja, precis. Ja, men det här med Off-Limits, vilken succé, himla roligt. Ja. Jag tänkte så här...
Vi trodde aldrig på den idén.
Jag känner som i senaten i Rom. Snart hugger den fan mig i ryggen med en stor jäkla dolk och jag hamnar i en Hamlet-pjäs med Marlon Brando där han kör ett Shakespeare-citat. Is this a dagger I see before me? Nej, men då säger han, jag tror folk tycker om det här oborstade och okontrollerade.
Oborstade?
Men så här, att det är helt liksom rakt på, ingen tanke, bara köra. Och då jag står framför honom och tänker så här. Ett, tänker jag. Har det varit rea på kostymer på Dressman? Den här killen har inte gjort något fynd. Nej. Två, så tänker jag, han roastar mig. Ja. Alltså jag sitter här och tycker vad jag tycker. inför öppen ridå.
Ja, men det kan vara obehagligt.
Det är liksom inte tillrättalagt. Jag vet du vad, men när den här kampanjen gick, vi gillar olika i det här landet, då var ju alltså satans olika.
Men inte hur jävla olika
Sverige som helst. Är ett cyklopland, som Knausgård skrev i en omdebatterad.
Ja, fick han skit av Gardell.
Ja, men just helt plötsligt blev Gardell svensk nationalist och skulle flyga upp och försvara oss. Gardell, som i veckan skrev ett öppet brev. Alltså öppet brev, det skriver man ungefär vid fredslut eller om man har uppfunnit litium eller en bot mot vikingasjukan.
Ranelid har skrivit ett öppet brev till George W. Bush.
Exakt det jag menar.
Ja, pretentiös.
Är man pretentiös skriver man ett öppet brev. Han skrev ett öppet brev till en av Sveriges partiledare som han avskyr. Ni vet vem jag talar om.
Fridolin.
Ja, han kallar honom för Sveriges oppositionsledare. Och så skrev man så här: när jag växte upp så var det obehagligt med sådana som dig och ditt anhang, bla 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 bla.
Ja.
Och så presenterades det i varenda media, inklusive den här, kanske inte i DN, herregud. Och så, sen så svarar då den här riksdagsmannen, vi kan kalla honom för Johnny Åkesson.
Ja.
Han svarar: ledsen att du tycker så här, Jonas Gardell, men öppet debattklimat, vi stoppar polariseringen. Kan inte du och jag mötas i ett samtal om just det här som du beskriver?
Det är väl bra.
Det är väl jättebra. Det är inte det vi ska göra. Sitta och samtala.
Mötas.
Så att inte allt blir någon slags trottoarparlament alla off-limits där sitter massa obegåvade människor, Jonas och Jakob, och vräker ur sig skit utan någon som helst vetenskaplig belägg
för
det.
Ja, nej, men jättebra.
Men,
så nu ska de träffas alltså och ta en fika och prata igenom?
Det var ju inte det.
Uh-huh.
Jonas Gardell vill ju inte träffa Jimmy Åkesson. Nej, Jimmy, jag är rädd för dig. Så jag fortsätter att skriva öppna brev och kommunicera på det sättet. Boom!
Det blev inget öppet, inget samtal alltså.
Med all respekt för svensk demokrati. 1-0 till Jimmy Åkesson. En politisk fullträff.
Johnny.
Rätt in i mellangärdet på Gardell. Och där kan jag säga, brukar han inte få grejer.
Alltså, nej, det är sant.
Märklig historia liksom.
Ja, faktiskt. Men nu...
Jag skilde mig från min fru.
Nej.
Jag tyckte inte om henne heller. Kan vi prata om det, sa jag.
Nej, men det var på hennes initiativ.
Nej, jag råkar,
det kan ändå vara det.
Jag råkar öppna dörren och där låg hon i utdragssoffan med den där rörmokan som gillar Bajen, hennes nya snubbe.
Aha.
Ja. Hör du,
var Hammarby alltså?
Nej, han hade vikingasjukan.
Du,
Hammarbyar var inte, han var gnagare, han heter Bo Hansson.
Nu drar jag på min, det här är ju fantastiskt.
Din fru?
Nej, min gagball, ja. Som jag ibland har när jag träffar min fru.
Vi har ju takes. Kekkonen, har ni gagballs i Finland?
Absolut.
Nej, det har ni inte, ni har bara stöd från Ryssland.
Du, då frågesport här. För att göra en bra parodi, vad behöver du för ingredienser?
En galopperande galen verklighet.
Ja, det är en bra början.
Mm. Får jag citera min husgud Jonas Gardell?
Verkligen.
Sanningen.
Sanningen ska finnas med.
Parodier ska ju studsa i någon slags sanning. Annars blir det bara som en podd som heter Off Limits. Annars blir det bara snömos.
Nej, men det ska ju någonstans här. Om du gör en parodi så här. Ja, hörru, vi hade hemma en byggarbetare som skulle göra om vårat golv. Och så, han kom in och sa: hej, vad fint ni har det här. Har ni rutiga tapeter? Då blir folk så här: vänta lite, en homosexuell byggarbetare. Det har man inte. Nej, men det finns säkert. Men det är inte stereotypen som man gör. Utan då är det så här: oj, vem fan har lagt det här jävla golvet? Det är alltid en så här drängstugenivå liksom. Sushi, är du bög eller? Alltså då blir det att man måste liksom, man drar det till sin spets liksom.
Skulle jag göra en parodi idag på en byggjobbare så skulle jag säga: brot nja bort nja polska. Det ska väl vara polska.
Ja, men det är oerhört många i och med att vi har gått med i EU och Schengenavtalet och så. Det har kommit väldigt mycket folk från andra delar av Europa.
Deutschland oder Polen. Oder Polen på polska.
Ja. När man skämtade till exempel i filmen Borat så fick man mycket skit av själva landet Borat kom ifrån. Vi har pratat om det tidigare. Var det Kazakstan eller var det...
Nej, det var...
Tjetjenien, det var något...
Det var en blandning mellan Kazakstan och Tjetjenien. Det var Biskopsgården i Göteborg.
Det var där det var.
Ja.
Och då var de irriterade på... Men så här, hade inte han bottnat någonting i den stereotypen som fanns om människor från det här landet, så hade ju ingen överhuvudtaget brytt sig om den här filmen. Nej. Jag tyckte att det var kul.
Parodi är egentligen, det är en konfrontation och samtidigt en lek med våra egna fördomar. Och för att citera Josef Goebbels, det intressanta med fördomar är att de stämmer i 9 fall av 10.
Ja, då ska vi se. Är det här då fördomar och en parodi, eller är det 100% sanning när SVT i veckan släppte reklamfilmen Våren på SVT? Och många var så här: ja, vad kul, vilka härliga program. Och vissa sa: det här måste ju vara ett skämt. Så här lät det. Är du beredd?
Kan vi presentera vårens utbud på SVT?
Till exempel dokumentärserien Livet på Public Service.
Vilket rum ska vi ta? Södermalm, Ekokammaren eller Miljöpartiet?
Spelar ingen roll. Alla har lika lågt i tak.
Och se lobbyavdelningen ha strategimöte.
Kan vi inte säga att all kritik av public service för tankarna till Tyskland på 30-talet?
Det är bra, för då blir folk rädda att kritisera. Som i Tyskland på 30-talet.
Oh. Exakt. Och så blir det mer reklamfilm för SVT. I have a dream.
Nelson Mandela, Göran Greider, Jesus.
Martin Luther King.
Ja.
Det blir också livsstilsprogram.
Sådär. Blomkålen ska vara inne i 25 minuter. Och då kan man passa på att ifrågasätta sin mansroll under tiden.
Våra journalister ställer makten mot väggen.
Det ska vara gratis för alla, alltid.
Okej.
Några följdfrågor?
Vad är det för något?
Och det blir mer vänstersatir med den feministiska humorgruppen Slats.
Ja, nu blir det någon kritisk stand-up. Inte så mycket skatt, men mycket applåder åt åsikten man håller med om.
Ja,
och så till dem. Bättre än kuk i alla fall.
Oh.
Och så bekämpar vi rasism.
Du vill inte kommentera ditt rasistiska uttalande? Nej, jag hade inte förväntat mig något annat från en vit man heller.
Och kändisar med rätt värdegrund får fortsatt utrymme.
Vad förbannar du skyldighet att hjälpa till, va?
Mm. Ska du låta någon flykting bo hos dig?
Nej, jag ska på turné och sjunga om att andra borde låta en flykting bo hos sig. Öppna gränser, öppna hjärtan, kalla ham.
Ja, så där fortsätter det. År är våren på SVT. Parodi eller verklighet, du avgör själv.
Alltså,
vi skriver inte folk på näsan här, va?
Lysande satir. Hör.
Uh-huh.
Hör. Var är vi någonstans?
Oj, oj, oj.
Ja, nu ställer sig Kekkonen upp, vet du. I sina skitiga vadmalsstövlar.
Är det Beethoven?
Den slitna gamla. Men du vet det.
Nej, men det var släget. Var det något finskt epos?
Det är för fan Jean Sibelius. Finlands store son efter Hemulen och Mumintrollet.
Ja,
alltså. Och glöm icke! Icke! Mark Levengood.
Absolut.
Vilken kille. De hade lärar... Vad var det? Lärar...
Visst.
Lärargalan sändes direkt på Sveriges Television 2 SVT 2.
För jag gissar att Mark Levengood var programledare.
Nej, ja, exakt.
Eller konferensier.
Och han berättade en anekdot om sin finska mormor.
Ja.
Det har vi ju inte hört 70 gånger sista veckan bara. Plus på, i ståuppcover. Nej, men på riktigt. Det är sånt
jag älskar Mark Levengood.
Det är sånt som SVT ska ägna sig åt. Jag hyllar en stark public service. Jag hyllar en stark, oberoende, politiskt objektiv public service. En sån som de till exempel har i Schweiz.
Ylle.
Schweiz och i Finland.
Jag vill bara säga att det är kul, alltså. Jag gillar att de hyllar lärare på lärargalan. Det är en yrkeskår som har det relativt tufft.
Det tycker du?
Ja, jag kan tycka.
Ja, okay.
Tyvärr är inte eleverna där som du sa tidigare. 11 000 sitter hemma och pluggar. Jag vet inte vad de gör i skolan längre.
Googla på hemmasittare. Det är ungefär som man hade förr i världen, backstusittare. Hopplösa människor som satt utanför ett hus och så kom det förbi rika adelsmän i 1700-talskostym och slängde till dem några bönor. Hörrni, hörrni, fattig Jon. Ja, vad är det? Blir det krig ute i Europa med Gustav Karl IX eller något, då kallar vi in er så era söner och ni själva kan få dö. Åh, tack min herre. Kommer ni från den kungliga huvudstaden? Det kan ni ge fan på. Nu ska jag åka ner och slå ihjäl Nils Dacke, upprorsmannen.
Ja. Får jag bara här ta tillfället i akt när vi pratar lärare. På föräldramötena så vill jag bara säga till Elins pappa i 7B. När läraren säger, har vi några övriga frågor? Håll käften då. Ja. Han ska alltid, och det är alltid om hans lilla dotter Elin. Ja, då har jag en grej här. Elin säger så här, va? Och så ska han ha en lång jävla utläggning om sin dotter Elin. På övriga frågor. Alla vill hem. Man sitter på så här små stolar och väntar på... Man har suttit i en timme och bara lyssnat på den här. Liksom. Ja, den här våren ska vi jobba lite med det här. Och vi ska ha... I samhällskunskapen ska vi läsa om rullstensåsar. Ja, ni gör vad ni vill.
Det där är ju inte signifikativt för svenska skolan. Alltid när man har ett möte, så när mötesledaren sen säger, alltså mötesledaren i ditt fall, Kekkonen, det är väl ungefär Vladimir Putin, eftersom ni är en rysk satellitstat i Finland. Obs, politisk satir. Nej, men i slutet på mötet, folk som säger, är någon som har några övriga frågor? Oh. Då sitter alltid någon som inte har något eget liv, som måste vara kvar där för att det är goda bullar om man vill sitta kvar i stugvärmen. Det där är ju samma sak på vårt jobb, Jakob. När rockklassiker och morgonrock har något möte efteråt, har ni några övriga frågor?
På det här?
Då dyker upp någon producent jag aldrig har sett som pratar om, ja, jag tänkte på den här Bon Jovi-låten. När vi kör den, kan vi inte korta av...
Alla vill ta helg.
Alla vill ta helg. Jag vill ta helg nu, Jakob.
Ja, men då gör vi det. Eller hade du någon gagball?
Ja, jag hade en gagball och jag vill bara säga, det är ganska så roligt. I veckan som gick så gjordes den största kulturgärning som någonsin har gjorts i det här landet efter Cornelis begravning.
Mm.
Resandet av Bellmanstatyn på Kungliga Djurgården.
Ja, fint.
Och när man hyllade Per Anders Fogelström för hans fantastiska epos om svensk arbetarklass i Mina drömmars stad serien.
Ja, oerhört stark.
Vad var det för en kulturgärning som gjordes i veckan?
Jag har ingen aning faktiskt.
Oh.
En stor kulturgärning.
Är inte det här kulturpodden på Sveriges Radio? Jag kom ju in från vänster i bild.
Nej, Ulf Lundell fyllde 70s.
Han fyllde 70s. Ja, den är bra. Nej.
Var det det?
Nej, de släckte ner TV4. Det är vad jag kallar en stor kulturgärning. Sen får jag bara säga en sån här sak också. Att det är märkligt. TV4 och Kom hem blev nerlusade av mail. Mm. Folk som var helt upprörda. Någon hade beställt ett abonnemang på C-more för att se någon skitdåligt tecknad film gjord efter en japansk kopia som inte ens var bra på 1960-talet. Bla bla bla. Själv föredrar jag, vad heter det? Vad heter porren jag kollar på? Japanska Hyante? Vad heter Chotonti?
Ja, just det.
Hiachi. Nej, det är en Toyota va? Vad heter den? Vad heter min porr som jag gillar täckt?
Hyundai Santa Fe.
När japanska gubbar ligger med japanska tante. Vad heter det?
Manga.
Hentai.
Är det hentai?
Ja. Tacka vet jag en thai till hentai. Där har du va? Nej men...
Apropå kultur.
Nej men det kom så mycket brev till Kom hem, TV4, bla bla.
Ja, men folk är ledsna.
Nej men vänta nu. Det har inte kommit ett enda brev till svenska polismyndigheten om att i Stockholms län hittills år har rånats, hör på den här, 997 barn av andra barn. Det reagerar inte folk över. Därför att de är bedövade av den här typen av tidningar, Dagens Nyheter. Men det är verkligheten. Vad som får folk ut ur stugorna och säga revolution!
Nu räcker det!
Revolution! Viva la revolution! Freiheit, freedom!
På med gula västar.
Det är om de släcker ner TV4.
Men jag tycker ändå TV4 gjorde en... Yes. Jörn Scherman gick ut med ett mejl och skrev: ni som är oroliga, ni som mår dåligt av det här, ni som har PTSD på grund av att fyran är släckt. Det finns 20 år gamla filmer från TV4 som man kan titta på, som man kan lugna sina nerver. För det är exakt samma program som går idag som gick för 20 år sedan. Det är Bonde söker fru, det är Fångarna på fortet, det är Parlamentet, det är Idol, det är ingen skillnad. Och Steffo sitter fortfarande lite halvpackat på morgonen och myser. Så det spelar ingen roll. Det tycker jag ändå var fint av Scherman.
Det finns en trygghet att absolut ingenting förändras under solen och på TV4.
Tänk att vara utvecklingsansvarig på TV4. Du kan ju vara ledig i decennier.
Tänk att vara utvecklingsstörd. Då får du jobb på SVT. Anmäl mig för den, för jag har släktingar som är det, absolut. Det heter dysfunktion.
Jobbar på SVT?
Nej, det gör de inte. Det är SVT vi ska ha i public service-radion. Jag sitter och letar för jäves, Jakob.
Vad vill du ha?
Nej, men jag...
Ska jag gå ut på något finskt?
Får jag bara säga så, jag vill bara poängtera, det har blivit ett satans liv om det här. Jag har inte nämnt min terapeuts namn.
Nej.
Bra. Jag har inte druckit alkohol.
Inte den här gången.
Nej, inte den här gången.
Har du slutat med dina Zoloft?
Nej, där kom den.
Ja. En av tre.
Zoloft, 150 milligram, är fantastiskt bra. Det ska vi förbaska med ha. Jakob.
Är det lite som Valium?
Det är lite grann som Valium. Vi går ut på något riktigt stort, Jakob.
Ja, något storslaget.
Den här Nobelfesten och när Sverige var i blickfång. Mm. Vackraste klänningen, Jakob?
Birgitta Dahl.
Va?
Nej, ingen aning. Jag såg inte.
Birgitta Dahl var inte där.
Va?
Nej.
Hon talmannen?
Birgitta Dahl var... Hon gör ju, spelar ju barnteater nu med Bosse Hansson. Hon gör Narvalen Birgitta.
Nej, Birgitta Dahl har ju ett könsbyte, heter Björn Söder. Det är märkligt. Kommer i knätofs.
Jag säger som när jag badade bastu med Marit Paulsen en gång när jag jobbade på lokalradion. Ja. I en sån här bastukul. I den åldern har man rätt att ha en liten tofs.
Verkligen. Ja. Trollvarning.
Vi går ut på den här gamla Chelsea-låten. Oh. Chelseas fotbollsklubb.
Köpelaget.
Ja, köpelaget, numera ryskt. De var på träningsläger på Jamaica.
Chelsea.
Där får de höra en låt som heter The Liquidator. Den låten är sedan dess fotbollsklubben Chelseas signaturmelodi.
Jaha.
Själv är jag Millwall, Jakob i Djurgården. Var du än är, vad du än tror på. Och Kekkonen, du är väl TPS Åbo va? Nej, de är konkurs också va? Riv statyn. Liquidator, Harry J and the All-Stars. För alla fotbollsfans och Off-Limits älskare. Vi går ut på den här.
Sprid budskapet, Off-Limits.
Sprid oss, de försöker släcka ner oss. Gör som Jan Myrdal, lyssna på Off-Limits. Kommentera oss gärna på iTunes, på vår tråd på Flashback. Stöd oss, sprid oss som en dyngspridare. Tack från Jonas och Jakob.
Trevlig helg!